Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I det här programmet möter jag en mamma jag valt att kalla Anna. Anna är mamma till 4 barn. 2 pojkar och 2 flickor. Där den minsta flickan är 6 år och har en annan pappa. Det är om den lilla flickans situation som historien handlar. Tänk och lyssna på det här programmet utifrån ett barnperspektiv. Det är inte bara det som tvistar som drabbas utan också hela familjer. Jag vill observera att detta är Annas version och jag vill trycka på att det är just Annas berättelse och version vi får ta del av. Lyssna här. Varsågoda.
Lex Nina. En podd för barns rättigheter.
Med mig idag så har jag Anna. Du har ju förlorat vårdnaden om din dotter som är 6 år. Kan du berätta kort om det?
Jag har legat vårdnadstvist sedan 2014, våren 2014. Och det har varit mycket svängar fram och tillbaks. Umgänget började i våras. Och då hade inte dottern träffat pappan på 2,5 år. Så från början var det jättejobbigt och det var... Alltså hon var jättearg och sådär. Men sen började umgänge och fungera och det flöt på. Men pappan fick en samordnad och nu i juni.
Om man tittar på den här utredningen som från början gjordes 2013-2014 där någonstans. Mm. Så står det ju klart och tydligt att du är en bra mamma som förmedlar trygghet och kärlek. Och att barnen har det väldigt bra hos dig.
Mm.
Vad hände sen?
Det hände väl inte så mycket, det låg ganska still. De sa att de kunde inte, förmedlaren försökte ju få till liksom att vi skulle komma överens så att det skulle bli umgänge, men hon sa att det här går inte. Så då sa socialtjänsten att det finns inget annat än att ta det till tingsrätten då. Så då var det ju lugnt ett tag då, och ett halvår senare då, så kom stämningen.
Flickan bor ju hos dig under hela den här tiden. Mm. Under hur lång tid har pappan eller ingen som helst kontakt med flickan?
2,5 år.
Vad händer med er relation där?
Pappan, han slutar höra av sig. Alltså det finns ingen kontakt överhuvudtaget mer än att han gör orosanmälningar och går runt omkring. Men aldrig ett sms, ingenting.
Så han tar ingen kontakt med flickan eller med dig heller? Och varför tar det så lång tid?
Ja, alltså han vill inte ta kontakt. Och även när socialtjänsten erbjuder samarbetssamtal och så här. Och han säger nej, alltså han ställer in och... Det kan man ju säga i journalanteckningar och sådär. Han vill inte. Han vill helt enkelt inte ha någon kontakt med mig överhuvudtaget. Även när det gäller dottern. Då.
Och vad hände med flickan? Hur reagerar hon?
Hon var ju ganska liten när vi flyttade. Hon var ju 2,5. Så det var ju i början frågade hon ju mycket. Men sen så vi byggde upp oss själva och blev tryggare och tryggare. Och... Ja men vi fick en fungerande vardag. Det fungerade.
Om man tittar då så kommer den här utredningen... Man påbörjar någon form av medlingsförsök för att hon då ska få kontakt med er bägge.
Mm. Efter de hade utrett ett tag då så sa de det att det är en sån stor konflikt så att det behöver sättas in en medlare.
Så ni går på medlingen men det kommer ingenstans där heller vad jag förstår. Utan socialtjänsten själva väljer att avbryta själva medlingsförsöken.
Ja, det tar någon månad men sen skickar han in där om stämning då.
Berätta om den, vad händer då?
Ja, det händer inte så mycket. Det kommer in en stämning då och så går det väl 1-2 månader och sen blir det sån här muntlig förberedelse då. Och då ska de sätta in en ny medlare och umgängesstöd som ska försöka få till ett umgänge. Medlaren blev det väl inte så mycket med. Hon påpekade att det var något fel på dottern. För att hon hade rädsla för pappan. För hon reagerade lite så här att hon var rädd och så. Och så hade vi umgängesstöd som träffade dottern flera gånger. Det var väldigt många gånger. Och försökte bygga upp då liksom en bra relation så hon skulle träffa pappan. Men hon bedömde att det gick inte. Hon reagerade med rädsla. När dagen kom och de skulle träffas då skrek hon alltså så hon nästan kräktes. Och då sa umgängesstöden och hon såg det med egna ögon att nej, det här går inte. Och sen läggs det här ner med umgängesstöden. Och så kommer familjerätten överens med domaren och gör en orosanmälan till socialtjänsten på grund av rädslan då, på flickan då, för umgänge.
Och hur kom den här domaren in i bilden då? Eller vad var det för domare?
Ja, det är ju domaren som dömde vårdnaden sen. Det var samma domare.
Okay.
Hon har varit med hela tiden. Jag vet inte hur hon kom in. Det var familjerätten som ringde och rådfrågade hur de skulle göra då. Så att jag vet inte, men de kom överens om att göra en anmälan då för att de var rädd.
Så socialtjänsten ringer till en domare som sedan tidigare har beslutat om
att muntlig förberedelse och medling.
Och medling, just ja, det.
Och det här.
För det är socialtjänsten som ska driva frågorna själv och det är domaren som fattar beslut. De två ska väl egentligen inte ha någon kontakt?
Nej, hon säger att de har pratat på telefon alltså och hon säger att hon och domaren har kommit överens då. Ska in en anmälan.
Jag förstår.
Ja.
Och i de första papperna som jag förstår så står det också hur kommer det sig att flickan är rädd för sin pappa? Ja. Att det är ett stort frågetecken där, att de funderar kring varför det är så.
Ja.
Och sen görs de här försöken till att hon ska träffa sin pappa men hon slår back ut och mår fruktansvärt dåligt och pappan visar också en förståelse för att det är så. Det läggs ner helt enkelt eller?
Ja, det blir inget mer med det här umgängesstödet då. Utan ja, de väljer att skicka in en orosanmälan då. Och det är då de startar den här utredningen, hur kommer det sig att dottern är rädd för sin pappa då? Och då kommer det ju in en socialtjänstsekreterare som har varit med sedan dess tills nu då. Det är hon som har styrt alla utredningar.
Och du har ju också haft BVC-läkare och andra utredningar som också som styrker, vad jag förstår, din, liksom, där socialtjänsten säger att det inte finns någonting utifrån, utan att allting är som det ska. Men i den här utredningen sen, vårdnadsutredningen, det är ju någonting som händer. Det vänds ju helt plötsligt till pappans fördel, trots att inte han någonsin, vad jag förstår, har bott tillsammans med flickan själv, utan bara under tiden ni levde tillsammans och ni separerade ju trots allt när hon var 2,5 år. Och sen dess har ju du levt tillsammans och hon har bott hos dig själv. Men någonting händer ju. De vänder ju på skutan till pappans fördel. Kan du berätta om det?
Det är väl svårt att säga exakt när det händer. Men när den här orosanmälan kommer in då, när det blir det här dottern om hon är rädd för sin far och den utredningen. Det går ett tag där och den här socialtjänstsekreteraren, hon börjar väl på att hon ska skicka en remiss till en kurator till dottern. Och redan där så börjar hon skriva att hon går inte på BVC, står det. Mamman tar inte henne på BVC. Och tittar du i hennes utredning då hon hittar på egna BVC-tider som inte finns i BVC-journalen. Så det är där det börjar hända någonting. Och sen fortsätter det liksom och går ut varenda fram till vårdnadsutredningen.
Men något som jag reagerade på när jag läste papperna var ju att trots utlåtande från BVC-läkare som styrker där den första utredningen talar för dina goda förmågor, så lyfter man nu vårdnadsutredningen pappans förmågor som mycket starkare. Med resonemanget att han är den som bäst ser till att ni båda som föräldrar har rätt till flickan. Var kommer det ifrån? Varför har de vänt till det?
Det vet jag faktiskt inte. För det är så mycket i det där. Han har ju aldrig någonsin, innan han hämtade dottern, så har han aldrig haft umgänge utan umgängesstöd. Han har liksom vägrat. Det ska vara folk med. Jag har ingen aning om vart det där kommer. De har inte ens tagit med intygna som jag fick liksom från både BVC-läkare, familjeläkare och dagis. Då har de inte ens tagit med i vårdnadsutredningen.
Så han vägrar att ha eget umgänge med flickan?
Ja, han vill ha umgängesstöd.
Han vill ha umgängesstöd. Ja. Det innebär att någon är med när de ska umgås?
Ja, som skjutser. Först var det bara med då. Och sen skjutser och hämter då. Fick inte jag göra eller han skulle inte komma till mig då. Så han visar klart att han skulle inte ha någon kontakt med mig alls hela tiden. Så jag vet inte.
Och ändå har de kommit fram till att det är han som är den som är bäst lämpad till att se till att trygga flickans relation med er bägge. Och under sommaren nu som var då, så sitter ni upp i rätten igen. Och där förlorar du vårdnaden om din dotter som du har haft hos dig alltid. Och hon är ju som sagt idag 6 år. Och pappan har inte träffat henne på, eller bott med honom på 2,5 år.
Mm, det blir 3 år nu när hon flyttar.
Vad tänker du om det?
När domen kom att han fick ensam vårdnad, då ville jag liksom att... För det gick ju några veckor däremellan. Till slut så gick det ju 13 veckor innan hämtarna. Det var ju sagt att det skulle bli överlämning på resursteamet. Men det blev det inte. Han åkte direkt på förskolan utan förvarning.
Du förlorar vårdnaden, men hon bor fortfarande kvar hemma hos dig.
Ja,
det gör hon. Så du släpper inte ifrån dig henne?
Nej, alltså det blir såna här konstiga kontakter. De säger att de ska ringa klockan 10, men istället så vägrar överlämning den tiden.
Så för att förtydliga så står det i pappren att de ska ringa, ta en kontakt med dig, vilket de inte gör. Då är det socialtjänsten, alltså det här resursteamet. Ja,
precis.
Och då vänder de där till att du inte har dykt upp på utsatt tid klockan 10.
Ja, ena personen här, några umgängesstöderna som håller på med det här, de överflyttningen, hon har ju växt upp med sambons släkt. Hela släkten, så att de är jättetajt. Och det, men jag bad ju liksom om en inskolning, eller vad man ska säga, en upptrappning, för tiden gick. Så att det liksom inte skulle bli så dramatiskt för flickan. De vägrar, så att jag fick inte.
Och då när hon är på förskolan så efter 13 veckor så kommer han dit och hämtar henne utan förvarning.
Ja.
Vad händer med dig då?
Det ringer en... Jag åkte och lämnade dottern på morgon skolan och jag kände på morgon att det var någonting. Jag kände det på mig. Så jag la mig med dottern i sängen och pussarna på kinden och gosa med oss. Det kändes att det var någonting som var knas. Så åker jag och lämnar henne på skolan och åker hem. Och så känner jag bara att jag får bråttom och går in och känner mig olustig. Sen går det bara några minuter så ringer telefon och det är en socialtjänstsekreterare som jag aldrig har pratat med någon gång. Som talar om att pappan har hämtat henne. Jag vill inte göra det orolig, men pappan har hämtat henne. Och det finns inga chefer att prata med, ingenting. Och... Nej, det...
Vad gör du då?
Alltså jag blev jätteupprörd. Jag sa ju, vad är det här? Vad tänker ni på barna liksom? Det är 13 veckor utan kontakt. Vad håller ni på med? Nej, hon kunde inte prata om det. Hon var helt oinsatt. Och det fanns inga chefer där. Så det var som det var. Första september är det här. Nu första september.
Men i... början på juni så förlorar du själva tvisten om man säger. Och därifrån så har det försökt vara en massa olika försök till att hon ska lämnas fram
till,
över. Eller
ja, fram till det här LVU. Och det är 6 och 7 juli. Då gör de ju, ska de ju ta LVU på dottern och placera henne hos vårdnadshavaren.
Och det är alltså pappan i det här
läget. Ja, men han godkänner vården. Och jag är inte vårdnadshavare, vilket betyder att då kan man inte ta LVU. I papperna så ser man ju att de har planerat det här. För att socialsekreteraren som är med i alla de här utredningarna säger till och med till pappan att du måste sova på en annan adress. Annars så kan vi inte ta LVU. Så står det i journalanteckningarna.
Och varför det?
Jag vet inte, det står bara så. Grannarna, de har ju berättat att det är beväpnade poliser. De bevakar hissen, de går in och det är socialtjänstfolk och... Det är barn som ser det i hus och det är väldigt traumatiskt där på plats. Sen blir det ingen mer kontakt alls.
Och vad vet flickan om det här? Är hon medveten om någonting eller?
Hon hörde att det hade varit poliser där. Det var ju barn som... Alltså minsta pojken på 9 år har ju kompisar i huset. Och de berättar ju liksom och det hörde ju dottern. Så att sen i fortsättningen när det knackar på dörren då springer hon och låser in sig på toaletten. Hon var jätterädd. Och
hur mår hon då liksom under den här tiden? Hur medveten är hon om vad som försiggår?
Hon vet att hon ska flytta. Och hon är jätteledsen. Hysterisk, hon sover jättedåligt. Så jag tar till och med henne till läkaren. Även med äldsta dottern. Och får ett samtal då. Och hon säger rakt ut, hon sitter med läkaren själv. Jag får gå ut då. Och hon säger att hon vill inte flytta. Hon vill inte. Och det har hon sagt hela tiden.
Och vad har socialtjänsten då? Har hon kunnat berätta för dem vad hon har för inställning till sin flytt?
Socialtjänsten har inte pratat med någon av de fyra barnen sedan i ett år sedan. Inte med någon av dem.
Så pappan hämtar på förskolan utan din vetskap. Du får ingen information om det. Du får ett samtal från socialtjänsten som bekräftar att du inte ska vara orolig.
Mm.
I tingsrättens papper så står det att han får vårdnaden för att de tror att han är den som bäst tillämpar båda ska få ha rätten, eller man ska uttrycka det, till flickan. Ja. Hur mycket ansvar tar pappan i den frågan?
I tingsrättens dom så beslutar de att vi ska ha umgänge då, torsdag till måndag varannan vecka. Vi har inte haft något umgänge från det att han hämtade henne 1 september. Han vägrade med olika skäl hela tiden. Hon fyllde i år också där strax efter att hon flyttade. Då frågade jag, kan vi få ett telefonnummer då, så vi kan prata med henne, liksom sätta en tid, dag. Ingenting. Vi fick hänga en present på dörren när de var borta om vi ville gratulera henne och sådär. Och sen har han sagt att jag kan få skyddat umgänge övervakat en timme då. Jag vet inte om det är varje eller varannan vecka. Men det får ju inte, det ska ju tingsrätten besluta. Men socialtjänsten stöder det här. Och de har ju inte befogenhet att ändra på en dom.
Om man tittar på flickans, när hon då är i förskolan då, hur tror du att hon upplever sin situation? För hon vet ju att socialtjänsten och pappan vill att hon ska flytta dit. Men hon är ju helt oförberedd inför att han kommer att hämta henne. Kan du berätta?
Jag är ju ganska övertygad om att det blev en jättestor chock för henne. För att de hade ju nämnt på skolan att pappa kanske skulle komma och hälsa på. Och hon sa att jag vill inte träffa hans son. Jag tänker låsa in mig på toaletten och sådana saker. Hon går ju på samma skola som mina två pojkar då, dottern. Och äldsta dottern har varit dit och träffat henne också. Och hon berättar att hon mår inte bra. Hon vill komma hem. De är inte snäll. Och hon blir ofta jätteledsen.
Och vad hade hon för menar, hon kan ju inte haft någonting med sig. Och hon har inte fått möjligheten att säga hej då.
Ingenting.
Till er. Eller, och inte efter på de här veckorna som heller inte fått ta någon kontakt. För den är strypt.
Ja, 9 veckor är det ju nu.
9 veckor, ja.
Umgänge och 10 snart. Det är ju, nej, hon fick ingenting med sig. Hon hade ju gosedjur som hon sov med och allt det har gjort. Och ingenting. Ingen hej då. Ingenting.
Och din advokat har ju försökt att få socialtjänsten att eller uppmärksamma socialtjänsten på hur läget är och hur det blev för flickan. Mm. Vad gör de då?
Han skickar ju ett mejl då till socialsekreteraren som är med under det här året nu då, och familjerätten. Och frågar om de kan hjälpa till då, för att flickan far själsligt illa liksom av att förlora umgänge med mamma och syskon som hon har växt upp med. Och om de kan hjälpa till så att pappan lämnar ut henne på umgänge. Nej, de kan inte göra det. Liksom de, nej.
Neker. Varför inte då? Vad säger de?
Nej, de skrev att de kunde inte och de hade väl inte, ja, det var någonting att rycka in. De tyckte väl inte att de behövde göra det. Och nu har de ju även skrivit papper att de stötte pappan att det inte ska vara en umgänge. För att jag kommer inte att lämna tillbaka henne, säger socialtjänsten. De har hittat på diverse saker. Alltså de har ju gått emot, jag fick ju också läkarintyg. Kommer själv då, för att de sa ju att jag hade diverse problem och psykisk ohälsa och grejer. Och då fixade jag läkarintyg på mig själv också. Men de säger att det finns psykisk ohälsa. Och det står ju i vårdnadsutredningen trots läkarintyg. Hela tiden så försöker de trycka på att jag missköter dottern. Då. Inte de tre äldsta, men just minsta dottern då, som bor hos pappan. Då, henne missköter jag på alla vis. Och det blir värre och värre och värre för varje vecka som går.
Och varför ska de vittna om att de inte ska få umgänge?
Den här socialsekreteraren som har varit med hela tiden säger ju att för det första så kommer jag inte att lämna tillbaka henne till pappan. Utan att jag kommer att kvarhålla henne med någon på. Så trycker hon väl på att jag missköter det i andra hand.
Och vad har de för belägg för det? Vad har de för bevis? Eller vad har de för...
Ja, alltså ingenting. De pratar väldigt mycket om hur dottern har utvecklats till det bättre nu hos pappan efter att hon flyttade. Då har ingen utav, alltså den här socialsekreteraren har inte träffat dottern sedan november 2015. Så hon har ingenting att jämföra med överhuvudtaget. Och ändå säger hon att...
Och det ska hon också vittna om.
Alltså. Ja, och så har det varit hela tiden.
Vad känner du då, liksom rent känslomässigt omkring allt? Hur ser din vardag?
Ja, Det är olika från dag till dag. Ibland då känner man ju helt att det är helt hopplöst. Det kommer ingenstans liksom. Det är ingen som lyssnar. Det enda de har fokus på, det är ju mig och pappan. Och tittar på oss liksom. Det står fyra barn runt omkring och skriker och vill ha uppmärksamhet. Se oss det handlar om. Och man kämpar och försöker få dem att förstå. Jag har skickat in papper. Jag har gjort allt liksom och visar dem. Jag skickar in felen liksom i utredningarna. Alltihop.
Vad händer då?
Ingenting. Får inte ett svar en gång. Sen blir det ju vissa dagar och då känner man ju lite mer hopp då liksom och tänker att nu det ska gå vägen. Och nu är det ju rättegång då på torsdag, verkställighet och för mitt umgänge. Och så har jag en ny stämning från pappan då.
Vad är det för stämning?
Han stämmer på att ändra umgänge så att jag bara ska få skyddat umgänge en timme i veckan då. Jag och syskonen. På grund av att jag missköter henne.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men det här umgängesstödet säger i alla fall att hon är en normalt utvecklad femåring. Hon är verbal, hon säger vad hon tycker och tänker, hon möter med blicken och pratar jättebra om henne i våras. Och det finns det ju journalanteckningar på. Nu i den här stämningen, då har hon skrivit intyg att dottern, hon var inte utvecklad ordentligt. Hon hade problem med motoriken och det var, ja, diverse saker. Så där har de ju ändrat om helt.
Hur mår dina övriga barn? Du...
Inte bra.
Hur, vad känner de och vad tänker de?
Pojken på 9, han har väl haft, han har haft lite utåt där i skolan och han gråter mycket och ja, han tycker det är jobbigt liksom, han försöker hålla god min. Den äldsta pojken, han sitter mycket vid datan och så fort vi pratar om det då gråter han. Och äldsta dottern, hon går ju hos BUP för där är det djup depression och suicidtankar då. Så det är jättejobbigt för dem.
Har du något som du känner så här i efterhand som du kunde ha gjort annorlunda?
Jag skulle kanske ha gått med på magkänslan.
Vad var den?
Ja, jag kände tidigt att jag skulle ha bytt advokat. Att det var någonting som inte stämde. Jag försökte ju byta socialtjänstsekreterare. Men det fick jag ju inget gensvar på. Det försökte jag ju med i höstas för ett år sedan.
Varför då?
För att hon skrev bland annat i remissen då till kuratorn. Att jag tog inte henne på BVC. Och det ena med det tredje var rena lögner. Men jag fick inte byta. Och hon återkommer då. Och går in på Facebook och kommentera. Och nu ska hon vittna. Och så att vi inte får umgäng och sådär.
Du la ut det här på Facebook. Din historia. För att i ren förtvivlan egentligen.
Ja, alltså. Folk kanske ser det som att det är en smutskastning. Mot pappan. Men det handlar om. Det måste komma ut vad socialtjänsten gör mot barn. Det är där det handlar om. Så jag skriver om det på min Facebook. Och. En dag så har jag en kommentar från den här socialtjänstsekreteraren och det är en räv och så står det BRT i en pratbubbla. Det betyder ju be right there. Och med tanke på LVU och beväpnade poliser och sådana saker så vart ju barnen jätterädda. De två äldsta har ju Facebook så de vart ju jätterädda. Sen tog hon bort den där kommentaren.
Men du hann få en print på så att du kunde ha det som bevis.
Mm.
Och hur mottogs det då inom socialtjänsten? För du lät dem... cheferna där blir medvetna om.
Ja, det gjorde jag. De har inte pratat med mig om saken.
Och vad menar hon med det då? Be right there? Alltså att hon har varit på plats eller hur? Vad tänker du?
Ja, alltså tydligen så hade väl verksamhetschefen pratat med henne om det här. Och då hade hon sagt att hon var inte så van att vara på Facebook. Men hon har ju haft Facebook sedan 2010 såg jag, så det var ju också konstigt. Men det var vad hon hade sagt. Att
så hon går in på din Facebook och kommenterar ett ärende som hon själv är delaktig i själva utredningen.
Mm. Och nu är hon handläggare åt de tre äldsta barnen i deras utredningar. Och ändå ska hon vittna emot då. Och äldsta dottern är liksom...
Så hon är med i utredningen för de äldsta barnen i deras mående?
Ja, alltså det har varit utredningar på alla barnen. Men på de tre äldsta, det har fått lega till nu när minsta dottern har flyttat. Så nu har de tagit tur med det.
Så utredningarna på de äldsta barnen är för att de säger att du missköter det yngsta barnet. Ja. Då ska de påbörja utredningar för de tre äldsta.
Ja, det har varit, de har legat sedan i februari. Så det är ju väldigt länge.
Vad tänker du om det då?
Jag har inte haft hög prioritet, utan de har ju haft det på minsta dottern och hennes flytt. Det är ju tydligt. Bara det att jag har en handläggare och ingen nämner någonting om att den här handläggaren är med som är in på Facebook och som har haft allting i ett år. Ingen säger att hon är med. Det får vi reda på nu för 2 veckor sedan. Att hon är medhandläggare. Och då ska hon vittna emot oss om umgänge och allting. Och då vet ju hon hur äldsta dottern mår och att det här kan verkligen bli illa. Hon dök upp på skolan också helt oanmäld och drog in pojkarna på enskilda samtal. Utan information till mig på skolan. Och det har ju JO sagt att skolor ska man låta bli. För det kan vara kränkande för barnen.
Vad skulle hon ha för information då?
Hon skulle berätta att dottern mådde bra och fråga en massa saker. Vad de gjorde på fritiden. Och...
Socialtjänstsekreteraren dyker upp på skolan.
Mm.
Tar och pratar med dina 2 pojkar.
Enskilt, ja.
Enskilt, som du har tillsammans med en annan. Utan att anmäla vare sig dig eller pappan då, antar jag.
Ja, jag visste ingenting. Äldsta pojken, han grinade och ville inte gå till skolan dagen efter.
För de har ju också, kommunen som ni kommer från, de har ju också gjort en lex Sara-anmälan mot sig själva.
Det är ju angående den här LVU:n då. För de avbröt ju den dagen efter. Och då gjorde de ju en lex Sara-anmälan på det då. Och ja, jag har inte hört någonting över det. De har inte sagt någonting. Det är ingen information. De kontaktar ju aldrig mig. Så det vet bara att det pågår en utredning.
Så där är i stunden så pågår det en utredning utifrån att de anmält sig själva. Utifrån att de har försökt eller gjort ett LVU på Insta flickan.
I våras anmälde ju kommunen sig själv också för att de hade för mycket jobb. De hade för mycket brister överallt. Och nu har jag anmält för äldsta dottern då och hennes mående och att den här socialsekreteraren ska vittna emot henne. För jag tycker inte det är okej att vara medhandläggare och veta om ett mående och se till att sätta spiken i kistan. Det känns nästan så liksom. Hon vet vad det gör med henne.
Jag tänker när du har behållit flickan hemma hos dig, hur har du tänkt då? Hur har du resonerat?
Det jag har tänkt hela tiden liksom i det här, det är att det ska, ett umgänge ska fungera. Varannan helg, minst. Det har aldrig varit på tal om någonting annat. Men det viktigaste är att hon ska vara trygg och må bra. Det är det viktigaste. Det är liksom förutsättningarna för att få allting att fungera. Och det tycker jag väl att det har gått tvärt emot. Det har inte varit fokus på det.
Din inställning har ju varit att de ska ha en relation. Ja. Men han har avsagt sig det för att han vill inte träffa dig då.
Ja. Vi har ju haft umgängesstöd hela våren. Och sen var det var på torsdagar bland annat. Och då var det ju Kristi himmelfärdsdag. Då. Och då gjorde jag verkligen allt. För då var det röd dag. Ingen jobbade. Och jag sa, jag skjutsar henne till pappan. Och jag kan hämta henne. Det är inga problem. Det blev blankt nej. För att inga umgängesstöd kan följa med. Så jag fick inte göra det. Pappan sa nej. Så, ja. Och det har jag ju mejl på. Liksom.
Efter att domen kom. Vad var din inställning då? För då behöll du henne hemma.
Ja, det var ju liksom, jag trodde ju att allting skulle gå rätt till. Det stod ju liksom att det skulle vara en bra överflyttning, dottern. Och det var ju bara tok hela tiden liksom. Och det slutade med att hon ska försöka ta LVU. Och när han hämtade den 1 september, det skulle ju vara en överlämning på resursteamet. En bra överlämning står det i domen. Hämtar upp förskolan. Det är ingenting som har gått rätt till. Men jag kämpar på det.
Och när du försöker få kontakt med flickan idag då Då finns ingen...
Pappan vägrar och socialtjänsten står på hans sida. Trots att de har bedömt att hon behöver tillgång till bägge föräldrarna och hela sitt nätverk.
Och vad hände där då, tänker jag? Alltså från början var det ju otroligt viktigt att, ni bägge skulle ha en relation till flickan. Hon har ju bott hos dig hela tiden. Ända fram tills nu då första september. Och hon är 6 år gammal. Vad tänker du att de tänker? För varför är det inte helt plötsligt lika viktigt att ni bägge har en relation? Det måste ju bli ett otroligt trauma för henne, tänker jag.
Ja, det kan ju... Det är det, absolut. De har ju bedömt det här ända sedan ett år tillbaka, längre. Att hon behöver bägge föräldrarna och hela sitt nätverk. Och där har de ju kört med, liksom, de ska ju ha mig till att jag var en umgängessabotör. Senast i augusti hade de det beslutet i en utredning att hon behövde bägge föräldrarna och hela sitt nätverk. För att bli en trygg flicka. Mm. Direkt när pappan hämtar henne 1 september, då ändras det här. Mm. Och då tycker de att det ska vara skyddat umgänge för mig.
Och varför då då? Vad grundar de det på?
Att jag missköter henne.
Vad tänker du om det?
Det finns, jag har BVC-intyg, läkarintyg, dagisintyg. Hon gick på dagis hela våren. De säger att det finns absolut inga omsorgsbrister alls. Det finns journaler. Alla bevis finns. Men finns det bevis, då finns de inte på socialtjänsten, utan de lägger undan dem. De nämner dem aldrig någon gång.
Vad tänker du att de har tagit dem med pappans parti?
Jag tycker det är fruktansvärt. För det är väl barnens parti man ska ta. Vi vuxna, vi klarar oss. Vi förstår världen, det gör inte barnen. Det är de det handlar om, deras framtid.
Och vad tänker du nu då? Alltså, vad är din förhoppning om när du får träffa din dotter igen?
Alltså, jag hoppas ju på något vis att, för fortsätter det så här så att pappan hinner umgängen, och då hoppas jag ju på något vis att ändra om det blir vårdnad för mig då, eller gemensam. Och så vänder vi på det så pappan får umgänge torsdag till måndag varannan vecka. För det spelar liksom ingen roll om han har hindrat och gjort anmälningar. Och
vid ett tillfälle försökte du också byta handläggare.
Ja.
Vad fick du för respons på det?
Ingenting.
Vad sa de då?
Ja, det är ju ett år sedan. Jag fick ett möte med verksamhetschefen. Men jag fick inte byta.
Så det är samma liksom, personer som hela tiden. Och de personerna som från början skrev den här utredningen om att du var en god mor.
De finns kvar på socialtjänsten, men de finns inte i mitt ärende någonstans. Och det är ju liksom, skolan gör ju också en orosanmälan på pojken då, som är 9 år. Och det är läraren till han som ordnar det. Och hon då i sin tur är jättebra vän med handläggaren på, som har vårdnadsutredningen. Jättebra vän. Och hon då som har vårdnadsutredningen har även sin son i min sons klass. Mm. Så där har man en väldig snurr. Och där, jag får inte ut anmälningen ifrån skolan. Nej, det är så mycket tok med den här så att det...
Det står ju också, nu hoppar jag lite här, men det står ju också i utredningen att din sambo för detta då har försökt, att, eller tycker själv att han borde ha försökt och ansträngt sig mer efter separationen med umgänge med dottern. Och att han ångrar det. Men det är ju ändå så att han inte har någon kontakt med flickan alls egentligen på 2,5 år. Och sen kan vi ju tillägga att det står ju faktiskt i papperna också att BVC-läkaren som har följt din dotter genom livet och även hennes syskon ska vi tillägga, skriver ju bland annat i ett intyg att bedömer att det är av yttersta vikt att dottern inte rycks upp från sitt hem hos dig som mamma, där hon har sina syskon och som hon har mycket fin kontakt med och som också är mycket viktiga för henne som person. Och att hon är en frisk och glad tjej som är normalt utvecklad och som har en frisk och sund relation till er, sina 3 syskon och dig. Så det finns ju till och med läkarintyg och som stärker det här. Så det är inte bara socialtjänsten som från början då talar om att du är en god mor och att du har en bra relation till samtliga barnen.
Dagis bedömer ju när de hade utvecklingssamtal, så då fick jag ju, de skrev ner allting. Och de sammanfattar då dottern som glad, positiv och social. Så det har jag också bra underlag på.
Så trots utlån från förskolan och BVC-läkaren och tidigare utredningar lyfter vårdnadsutredningen som ligger till grund till tingsrättens dom att inför detta sambo då ska ha starkare förmågor. Mm. Och sen står det också i utredningen att det ska vara bättre för flickans bästa ut längre perspektiv.
Mm.
Vad tänkte de där? Varför då?
Ja, jag vet inte. Hade umgänge fungerat och så där, då kanske de hade haft den synen i alla fall, att någonting när de såg mig som umgängesabotör. Men det kan ju inte vara det heller, för nu hindrar han umgänge, och får han igenom det, då får vi ju ingen umgänge alls. Jag tror inte alls må bra. Helt övertygad om att hon saknar oss något fruktansvärt mycket och skulle behöva träffa oss och vara med oss. Det är helt övertygad om. Vi hade så, alltså vi har så fin kontakt. Otroligt.
Det är väldigt strångt av dig att orka berätta.
Även om det skulle sluta så olyckligt så att inte vi får hem dottern, även om det skulle bli så fruktansvärt, så kan man rädda en familj från att gå igenom samma, då är det värt då att det kommer ut. Det måste bli en ändring. Det får inte vara så här med socialtjänsterna.
Vad tänker du då utifrån ett samhällsperspektiv? Hur det ser ut idag?
Det är så mycket fokus på helt fel saker. Det ska vara fokus på barnen och deras framtid och att de inte ska ha trauman. Det är liksom, det är väldigt svårt att laga trasiga vuxna. Det är bättre att ge dem en bra barndom och starta där. Och det tycker jag väl att socialtjänsterna verkligen ska börja på att tänka på. För de ska ju finnas där för barnen och göra bra saker. Och det ska vara bättre utbildade människor på plats, tycker jag. Helt klart.
Och på torsdag så ska du upp i rätten igen. Mm. Så vi får hålla tummarna att det blir så bra som möjligt för lilla flickan, dottern.
Ja.
Då säger jag stort, stort tack till dig för att du orkade berätta.
Efter förhandlingen i tingsrätten har ytterligare en dom fallit. Anna får nu endast träffa sin dotter en timme i veckan med umgängesstöd. Umgängesstödet som är med har skrivit en vittnesutsaga till pappans fördel inför domen. Vid umgängestillfällena får syskon eller andra familjemedlemmar inte närvara. Det betyder alltså att de tre äldre syskorna inte får träffa sin lilla syster. Och den lilla flickan får alltså inte heller träffa sina syskon. Socialtjänsten har också förbjudit Anna att besöka sin dotters skola. Samma skola där två av hennes äldre syskon går. Vilket regelverk socialtjänsten vilar sina beslut på förefaller oklart. I nästa program får ni också lyssna till Annas 16-åriga dotter, där hon berättar om hur hon upplever situationen och på vilket sätt hon har drabbats.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.